بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أهلا وسهلا Vi fortsätter att gå igenom boken Qawl al-Mufid och vi börjar närma oss slutet. Får vi se, kanske 2-3 lektioner kvar, inshallah ta'ala. Författaren säger shurut al-mutaba'a sitta. Det finns 6 villkor för att uppfylla, förverkliga, att verkligen följa profeten Muhammad a.s. eller att en gärning då utförs på ett korrekt sätt. Och han säger här, han citerar Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, där han säger, eyyuhal ikhwa, kära bröder, vet att al-mutaba'a, att följa profeten alayhi salatu wassalam, inte uppfylls om man inte gör den i enlighet med dessa 6 punkter. Och den första punkten är sebab, en orsaken till varför man gör en gärning. Sebab. Och han nämner här exempel på saker som är felaktiga, som då inte stämmer. Gärna till exempel en korrekt gärning. Du ber dhuhr för att tiden för dhuhr har kommit in. Maqbul, eller hur? Ja. Taib, en person ber 2 raka för att det börjar regna. Eller för att det snöar. Det bor i Sverige. En person säger, jag ska be 2 raka. Nuzul al-thalj. 2 raka. Som man, eller jag, ber 2 raka när det börjar snöa. Är det en korrekt anledning, en legitim anledning till att be 2 raka? Är det det? Att det snöar. Så när man snöar, när det snöar ska man be 2 raka. Är det okej? Nej. Eller första dagen i varje månad, jag ska be 2 raka. Bara sådär, för att inleda månaden. Nej, det är inte en legitim anledning. Sebab. Hänger ni med? Vi har legitima anledningar som att Ramadan har kommit in, du fastar. Ramadan har kommit in, du ber Taraweh och så vidare. Den andra villkoret är el-jins. Att man ger eller man gör saker med, vad kan man säga, på rätt sätt eller med rätt medel. Som till exempel zakat al-fitr som man ger efter Ramadan. Vid Eid så betalar man zakat al-fitr. Och zakat al-fitr ska då betalas i spannmål. Spannmål, ris, korn eller liknande. Okay. Om en person väljer att ge zakat al-fitr pengar, då är det fel. För det är inte den jins, det är inte den sorten som själva dyrkan ska baseras på. Det är fel, det stämmer inte. Sen har vi al-qadr. Mängden. Att dyrkan också utförs i rätt antal. Som att man ber maghrib 3 raka. Om en person ber maghrib 4 raka medvetet, så blir hans bön inte accepterad. Eller hur? Alla är överens om det. 4. Al-kayfiyya. Att man utför gärningen i enlighet med sunna. Och han nämnde ett exempel på när det kan bli fel. Som att en person som gör wudu, och han börjar sin wudu med att tvätta fötterna och avslutar sin wudu med att tvätta ansiktet. Funkar det? Han säger bismillah och tvätta fötterna och sen armarna och sen ansiktet. Eller kayfiyya khata. Sättet han utför den på är fel. Och sen nämner han också zaman, det 5:e villkoret. Tiden. Att dyrkan utförs i rätt tid. Och han nämner exempel på när det kan bli fel, som att en person gör el udhiya, yani offrar ett lamm i Ramadan istället för Eid al-Adha, så gör han el udhiya i Ramadan. Funkar inte. Eller han gör hajj i Ramadan. Funkar det? Han åker på hajj i Ramadan, så det är mindre folk. Alltså. Jag kan vara själv på Arafa. Nej, det funkar inte. Utan det finns en bestämd tid, som bönen. Eller hur? Du kan inte be fajr på dhuhrstid. Förutom om du har försovit det. Det är en annan sak. Eller glömt bort den. Men annars, att du gör det med flit, funkar inte. Och sen har vi det 6:e. Och det är också el-makan. Att dyrkan utförs på rätt plats. Och han säger, Ett exempel på när det kan bli fel, en person som gör etikaf ute typ i skogen. Han gör etikaf i Ramadan ute i skogen. Funkar det? Nej, vart gör man etikaf? I moskén, eller hur? Så gör man etikaf på fel plats, funkar det inte. Eller han åker på hajj till någon annan plats än Mekka. Funkar inte heller. Det finns en särskild, en bestämd plats att göra dyrkan på. Och sen säger Sheikh Mohammed här, Eyyuhal ikhwa, kära bröder, håll fast vid profeten Sunna a.s. Bit fast vid den med era hörntänder och gå vägen av Salaf och Salih, de rättfärdiga föregångarna, och kunu ala ma kana alayhi, och var på den vägen som de var på. Wanduru hal yadurrukum dhalika shay'an, och ni kommer inte att yani skadas av detta. Yani detta är det som Sheikhen ger råd till att vi ska göra. Sen så säger författaren nästa kapitel att religionen är byggt på två grunder. Religionen är byggt på två grunder. Och det här är lite det vi talade om i förra lektionen. Han säger den första grunden, att vi endast ska dyrka Allah och inte sätta någonting vid hans sida. Allah Azza wa Jal säger, قُلْ يَا أَهْلِ الْكِتَابِ تَعَالَوْ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Nah. Så här säger Allah Azza wa Jal då, قُلْ يَا أَهْلِ الْكِتَابِ, säger Muhammad till folket av boken, تَعَالَوْا, kom till ett gemensamt ord, yani la ilaha illallah, att vi endast ska dyrka Allah och inte sätta någonting vid hans sida. Så religionen är byggt på den första qaidan, den första grunden, att endast dyrka Allah och inte sätta någonting vid hans sida. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ, och eran herre har bestämt att endast han ska dyrkas. Och så säger han att det här är betydelsen av la ilaha illallah. Eller hur? Att endast Allah ska dyrkas. Och den andra grunden som islam är byggt på, det är att vi endast ska dyrka Allah med det som Muhammad alayhi salatu wassalam har lärt oss i hans sunna. Och inte dyrka Allah med innovationer och begär och lustar. Allah Azza wa Jal säger, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, följ det som har uppenbarats till er från eran herre, wa la tattabi'u min dunihi awliya, och följ inte någon annan som ni tar till wali, yani vid sidan av Allah Azza wa Jal. Så Allah säger här att vi ska följa det som har uppenbarats till oss från Allah och inte följa någonting annat. Vad är det som har uppenbarats till oss från Allah Azza wa Jal som vi ska följa? Vad har Allah uppenbarat? Koran och sunna. Jättebra svar. För någon kanske säger Allah uppenbarat Koranen. Allah uppenbarat Koranen och sunna. Båda är uppenbarelser. Och vi är ålagda att följa båda. Och inte ålagda att följa någonting annat. Och så säger han att det här är betydelsen av Muhammad Rasulullah. Att Muhammad är Allahs sändebud alayhi salatu wassalam. Och det var exakt det vi talade om i förra veckan. Det här med de två villkoren för att en gärning ska accepteras. Vi sa al-ikhlas och al-mutaba'a. En uppriktighet. Vilket då är att endast dyrka Allah. Den första grunden. Och den andra grunden att dyrka Allah i enlighet med profetens sunna. Alayhi salatu wassalam. Vilket är innebörden av Muhammeden Rasulullah. Så väldigt enkelt att komma ihåg. Och han citerar sen Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah som säger i hans bok Iqtida Sirat al-Mustaqim att dessa två grunder är det som yani förenar eller det som sammanfattar hela religionen. Att vi endast dyrkar Allah och att vi endast dyrkar honom med det som han har lagstiftat, inte med innovationer. Och dessa två grunder är innebörden av shahadatain som är Ra'sul Islam, yani det som då är grunden till våran religion. Ja. Nästa kapitel. Den som inte nöjer sig med Koran kommer inte nöja sig med någonting alls. Man lam yakfihi al-Quran wa sunnah fala kafahu Allah. Den som inte nöjer sig med Koranen och sunnah kommer inte vara nöjd med någonting alls. Ibn Qayyim nämner i hans bok Zad al-Ma'ad i tafsir på Allah Azza wa Jalls uttalande awalam yakfihim anna anzalna alayka al-kitaba yutla alayhim, Räcker det inte för dem att vi sänt ner denna bok som uppenbaras för dem? Surat al-Ankabut, vers 51. Och så säger han, فَمَنْلَمْ يَشْفِهِ الْقُرْآنِ, den som inte nöjer sig med Koranen som medicin kommer inte ha någon medicin eller bot. Och den som inte nöjer sig med Koranen överlag har inte, eller kommer inte heller nöja sig med någonting annat. Det är väldigt viktigt. Här säger du Allah Azza wa Jal, räcker det inte att vi uppenbarat Koranen? Vad vill ni mer än detta? Att Allah uppenbarat Koranen och Sunna. Räcker det inte? Eller behöver vi någonting mer? Den personen som inte nöjer sig med Koranen och Sunna kommer inte nöja sig med någonting annat. Men Ahl Sunna wa Jama'a, de nöjer sig. Det räcker. Alhamdulillah, vi är nöjda. Radina, vi är nöjda. Raditu billahi rabben wa bil-islami dinen och bi Muhammeden nabiyyan alayhi salam. Vi är nöjda, alhamdulillah. Al-Quran och Sunna, vi behöver ingenting annat. Och lillahi alhamd. Vi behöver inga innovationer och hit och dit. Utan alhamdulillah, sanningen räcker. Och det är också en viktig sak att man som muslim gör Koranen till den viktigaste källan av kunskap. Källan av yani vägledning i detta liv. Finner du att många människor tyvärr har vänt sig bort från Koranen. De har vänt sig bort från Koranen. De känner att det är tungt att läsa Koranen, att lyssna på Koranen. Lättare att lyssna på andra saker. Och då, som vissa av Salaf sa, mår man inte riktigt bra i sitt hjärta. Om ens hjärta inte finner frid i Koranen, då är det någonting fel på ens hjärta. Wallahi. Som Uthman radiyallahu anhu sa, han sa, om våra hjärtan vore friska så skulle de aldrig få nog av Allahs tal. Genom våra hjärtan, لو سلمت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. Om våra hjärtan vore friska skulle vi aldrig få nog av Allahs tal, av Koranen. Subhanallah. En längta efter Koranen, älska Koranen. Läsa Koranen ständigt och ofta. Subhanallah. Allah musta'an. Och det är så, det är förvånansvärt att du har en bok som innehåller all vägledning, ljus, nur, shifa, hayat, allting som du kan önska dig. Allahs tal från början till slut. Men du öppnar inte boken. Är det inte någonting som är fel då? Du söker vägledning från andra. Du söker shifa, bot från andra. Du söker ljus från annat och lycka från annat än den vägen som Allah Azza wa Jal har visat. Så Allah al-Musta'an, väldigt viktigt att man ständigt vänder sig tillbaka till Allah Azza wa Jals bok och till profeten Sunna alayhi salatu wassalam. Nästa kapitel handlar om al-bid'a. Och han säger här ta'rif al-bid'a, definitionen av bid'a. Och bid'a är ett ord som ni säkert har hört tidigare, eller hur? Det är inte ett nytt ord för någon av er. På svenska brukar man översätta bid'a till innovation. Någonting nytt påhittat i religionen. Någonting innoverat i religionen. Och innovationer i dunya, världsliga saker, är någonting bra. Eller hur? Innovationer, uppfinnare, hittar på nya saker. Inget fel med det. Men innovationer i religionen är inte tillåtet. Och det är det som då kallas för al-bid'a. Och vad är då al-bid'a för någonting? Al-bid'a språkligt betyder al-ikhtira. Yani någonting som är nytt. Någonting man gjort. Uppfunnit kan man säga. Men han säger här att definitionen av bid'a i religionen är varje i'tiqad, varje trosuppfattning. Eller gärning, eller uttalande. Som hittats på efter profetens bortgång alayhi salatu wassalam med avsikten av att närma sig Allah. Och denna gärning saknar grund i Koranen och i Sunna och från Salafs agerande. Så vad säger han här att bid'a är för någonting? Bid'a är då någonting nytt man hittat på i religionen. Och det är viktigt. För ibland när man diskuterar med vissa människor, så säger man, bid'a, vadå, flygplan är bid'a, den här mikrofonen är bid'a. Har ni hört det argumentet? Ja? Man säger det på arabiska bid'a. Nej, det är bid'a att ha mikrofon, men det är okej. Okay, för det har inte med religionen att göra. Det är inte en ibada att ha en mikrofon, att flyga flygplan. Hänger ni med? Utan bida, definitionen av den bida som är klandervärd, är den bida som är i religionen. För vi har världsliga saker och vi har religiösa saker. Eller hur? Al-umur diniya wa dunyawiya. I de världsliga sakerna så är det fri att uppfinna och använda nya saker, medel, så länge de inte går emot islam. Okej? I religionen däremot får du inte hitta på någonting nytt. Okej? För att religionen är kamil. Den är fullbordad. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah säger, idag har jag fullbordat er religion. Så religionen är inte, yani, vad kan man säga? Den är inte öppen för förändring. Den är inte öppen för att man ska utveckla den, lägga till eller ta bort någonting. Den är fullbordad, den är komplett, den är perfekt. Tajib. Så man får då inte hitta på någonting nytt i al-islam. Och bid'a, det blir då när man hittar på någonting nytt i religionen. Och sheikhen säger att det kan vara i tre aspekter. Att hitta på någonting nytt när det kommer till tro, när det kommer till uttalande, eller när det kommer till dyrkan. Okej? Okay? Så han säger då här, att hitta på någonting nytt när det kommer till tro. Som vissa ahle bid'a föll in i, vissa sekter. Som hittade på, till exempel, vissa sekter förnekade ödet. Det går tillbaka till tro. Al-Qadariya. Och det är en bid'a att förneka ödet. Ahle sunna wal jama bekräftar ödet. Det står i Koranen, det står i sunna. Vi tror på ödet, det är en av Imans sex spelare. Jag tror på ödet. Men de säger att det finns inget öde. Då har de gjort en bid'a i sin tro, eller hur? Al-Khawarij. Gjorde en bid'a i sin tro där de gjorde takfir på muslimerna. Och säger att den som begår stora synder är kafir. Den som syndar stora synder är kafir. Det här är en bid'a, det är en innovation. Det är inte någonting som finns i Koranen och sunna. Det är inte någonting som Salaf var på. Det här är någonting nytt i religionen. Då blir det en innovation. De säger att stora syndare kommer att hamna i helvetet för alltid. Det här säger inte Ahlus Sunna och Jama. Det här går emot Koranen och sunna. Det är någonting nytt. Förstår ni? Vi har sen Al-Jahmiya. Och alla sekter som kom efter. Al-Mu'tazila. Och deras efterföljare idag. Al-Asha'ira. Och Al-Maturidiyya. Som också har bida, där man förnekar och förvränger Allahs namn och egenskaper. Den man förvränger innebörden av Allahs egenskaper. Allah säger att han är i himlen. De säger nej, Allah är inte i himlen. Du får inte säga så, säger de. Till och med vissa säger det är kuffer att säga att han är i himlen. Subhanallah. Allah säger det i Koranen. Klart och tydligt. Eller hur? Och så vidare. Så det här är innovationer när det kommer till tro. Och sen har vi innovationen när det kommer till tal. Som att till exempel göra innoverad dhikr, påhittad dhikr. Det är någonting som inte överensstämmer med islam. Då blir det en bid'a, en innovation. Okej? Okay? Sen har vi bid'a när det kommer till gärningar. Att till exempel dansa när man gör dhikr. Finns det i islam att man ska dansa när man gör dhikr? Finns det någon hadith som säger det? Ja. Dansa när ni gör dhikr. Det finns inte, eller hur? Då blir det en bid'a. Är det inte så? Det blir någonting nytt. Fira maulid. Fira profetens födelsedag, alaihissalam. Finns inte Koranen och sunna. Det är någonting nytt som kom efter profeten, alaihissalam. Då blir det en bid'a. Det blir en innovation. Det hör inte hemma i al-islam. Är ni med? Så han säger då här att al-bid'a kan delas in i fem kategorier och de är alla balala. De är alla villfarelser. Och vissa är värre än andra. Den första bid'an är al-bid'a al-i'tiqadiyya. Den som går tillbaka till människans tro. Och han säger det är all tro som går emot, negerar eller går emot Koranen och sunna. Bismillah. Som den som tror på al-aqtab, wal-abdal, wal-agwath. Yani, de tror på de här, vad kan man säga, vad kallas de för? Yani, så här, heliga sufi-personer, sufister, de tror på att det finns något som heter al-aqtab och al-abdal. Yani, typ så här, heliga människor, de är ett visst antal och de kan typ kontrollera eller styra eller påverka vad som händer på jorden. Det här är bida. Vem är det som styr vad som händer på jorden? Allah azza wa jal. Det här är till och med kuffer att tro att någon annan än Allah har en del i hans rububia. Eller att de känner till det fördolda. Att vissa av dessa shuyukh, dessa sheikher, känner till det fördolda. Det är också kuffer. Det är också bida som är kuffer. Det är bida som tar människan ut ur islam. Och sen har vi bida al-lafadhiyya. Bida som en person säger med sitt tal som går emot Koranen och Sunna. Som till exempel att göra dhikr på ett innoverat sätt. Och han nämner exemplet av att en person gör dhikr genom att säga Allah. Han säger Allah, 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 Allah. Så där, sitter och repeterar. Eller de säger, istället för att säga Allah, hu, hu Allah. Så säger de hu, 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 hu. Så repeterar de så här. Och det är någonting som sufisterna gör. Ibland till och med släcker de lampan. De håller varandra i handen och så börjar de att liksom rocka loss. Gunga och sen tills de hamnar i trans. Och jag skulle säga att de blir besatta av jinner. För när du ser de här videorna, wallah, du blir rädd. Det är galenskap. Det är som de står liksom med huvudet headbanger, alltså upp och ner med huvudet och dansar och sjuka saker, wallah. Men de gör då och säger dhikr, hur? De säger Allah, Allah, Allah. Är det en dhikr som har nämnts i Koranen och Sunna? Att man ska säga Allah. Ett dhikr går ut på att prisa Allah, upphöja Allah. Eller hur? Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Det har en betydelse, eller hur? Men Allah, vad vill du säga? Eller hur? Och som någon sheikh sa, om din son kommer till dig och han säger pappa, 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 pappa. Okej. Okay. Sen, vad vill du? Eller hur? Pappa vad? Han säger pappa snäll. Eller hur? Hallas, men pappa, 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 pappa. Men vad betyder det? Eller hur? Eller hu, hu, hu. Det är inte heller en dhikr. Det är en bidah. Har ingenting med islam att göra. Och sen säger han då al-bid'ah al-amaliyya, den tredje formen av bid'ah, som går ut på att en person gör någonting, en dyrkan som går emot Koranen och Sunna. Och så nämner han exemplet av att en person till exempel dansar då han gör dhikr. Det är en dyrkan som har noll med islam att göra. Det finns inte i islam att man ska dansa då man gör dyrkan. Eller vissa springer i ring, har ni sett det? Springer runt i ring. Allah mustan. Och vissa snurrar runt och en massa konstiga saker. Al-bid'ah al-maliyya. En person kan göra bid'ah med pengar. Hur kan man göra bid'ah med sina pengar? Du vet, det finns ibadah, dyrkan i islam, som vi nämnde tidigare, som är ekonomisk. Som att bygga en moské. Det är en dyrkan, eller hur? Och det kostar pengar. Det är inte så. Betala zakat, sadaqa. Det är en ibadah, det är en dyrkan. Det kan också bli en bid'ah. Om en person till exempel bygger kibab, han bygger yani monument och moskéer över gravar, bygger upp gravar av sina sufi-sheikher till exempel, då blir det en bidda. Det har inte någonting med islam att göra. Profeten alaihissalam beordrade att jämna gravar med marken och han förbjöd att begrava folk i moskén eller bygga moskéer över folk. Så att spendera pengar på något sånt blir bidda. Gärningen blir en bidda och att spendera på den och sponsra den blir en bidda. Och sen har vi bidda ett tarkia. Att en person lämnar någonting. Han får för sig att lämna någonting som en dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Som till exempel att en person säger, jag ska inte gifta mig. Jag ska dyrka Allah genom att aldrig gifta mig. Är det sunna? La. Kommer ni ihåg förra veckan hadithen om de tre männen, och en av dem sa jag ska inte gifta mig, eller hur? Profeten Alisa, som är arg, fördömde det de sa, och han sa, jag gifter mig med kvinnor. Ja, du kan inte närma dig Allah genom att lämna någonting som är tillåtet. Eller vissa säger, jag ska närma mig Allah, jag ska dyrka Allah genom att aldrig äta kött. Jag ska bli vegetarian. Jag ska leva simpelt och enkelt, och inte unna mig själv att äta kött livet ut. Då blir det också en bidda. Det har inte med islam att göra, det är inte en dyrkan. Om du i ditt vardagliga liv inte äter mycket kött, det är en annan femma. Men blanda inte in religionen i det. Och tro inte att du är bättre genom att inte äta kött än de som äter kött. För profeten Ali Sattaslam var den bästa människan. Och han åt kött, eller hur? Så det blir en bidda, det blir en innovation. En annan fråga är,
kan spara den till sen.
Han nämner också sen en annan kategorisering av bid'a. Och han säger stor bid'a eller liten bid'a. Eller så kan du säga bid'a mukaffira och mufassiqa. Bid'a som tar personen ut ur islam. Eller en bid'a som gör personen till en grov syndare. Ja. Så stor bid'a och liten bid'a. Det har vi gått igenom innan. Vi talade om stor kyrk och liten kyrk, eller hur? Kommer ni ihåg det? Stor kyrk, mindre kyrk. Vi talade om nifaq, hyckleri. Stor hyckleri och mindre hyckleri, eller hur? Stora synder, mindre synder. Även här, större bid'a och mindre bid'a. Och större bid'a är den som då tar människan ut ur islam. Som att till exempel att förneka ödet. Så det finns inget öde. Det är en bid'a som tar människan ut ur islam. En bid'a där man till exempel förnekar sunna. Så det finns ingen sunna. Vi tror bara på Koranen. Det är också mukaffira. Det tar människan ut ur islam. Du kan inte vara muslim om du inte tror på sunna. Du kan inte dyrka Allah med bara, bara Koranen. Du måste ha haditerna. Du måste ha profeten sunna. Så vi har de här, den här kategoriseringen också. Och han nämner sen också nästa kapitel att al-mubtadi'a, de som då hittar på bid'a, är av två kategorier. Den första, de som kallar till sin bid'a. Och två, de som inte kallar till sin bid'a. Yani, vad kan man säga, passiva och aktiva. Ja. Och det brukar oftast vara så att de passiva är okunniga. De är folk som följer, de aktiva. De har ingen kunskap. De är bara följare. Medan som aktiva är de som då kallar till sin bid'a. Och vi kommer att prata mer om dem. Och folk är inte på samma nivå när det kommer till bid'a. Folk är på olika nivåer. Och sen säger han i kapitlet efter att akta er för al-bid'a i religionen. Och han nämner där hadith Aisha radiyallahu anha där hon säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam har sagt: Men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Den som hittar på någonting i vår religion som inte är från den kommer att få det nekat. Berättad av Bukhari och Muslim. Och i Muslim, den som gör en gärning, men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Den som gör en gärning som inte överensstämmer med vår religion kommer att få den nekat. Och så nämner han hadith Jabir radiyallahu anhuma där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa då han brukade hålla en khutba så sa han amma ba'du fortsättningsvis fa inna khayra al-hadith kitabullah det bästa av tal är Allahs tal wa khayra al-hadyu hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam och den bästa vägledningen är Muhammeds vägledning sallallahu alaihi wasallam wa sharul umur muhtathathuha och de värsta av angelägenheter är de nyinförda angelägenheterna. Wa kullu muhtathatin bid'ah wa varje nyinförd sak är en bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa varje innovation är en villfarelse wa kullu dalalatin finnar och varje villfarelse är i elden. Naam. Och så säger Sheikhen begrunda och reflektera över dessa två autentiska hadither från profeten alaihi salatu wassalam. För de är egentligen tillräckliga i att varje innovation är en villfarelse. Och profeten alaihi salatu wassalam utelämnade inte någon bid'a utan han sa varje kullu bid'atin, yani varje villfarelse. Och hans uttalande då han sa att den som gör någonting som inte överensstämmer med våran religion kommer inte att få den accepterad. Gärna den kommer att nekas för personen som gör den. Och han sa inte det spelar ingen roll, yani, men om man har en bra ursäkt så är det okej. Okay. Utan han sa bara den som gör någonting som inte överensstämmer med våran religion kommer inte få den accepterad. Och det är jätteviktigt för vi har här två saker. Den första då att profeten alaihissalam då han höll khutba. Och det är jätteviktigt. När han talade och höll khutba. När folk är samlade. Då nämner man det viktigaste som finns. Eller hur på fredagsbönen. Och han repeterade varje fredag. Han brukade bli arg. Skrika, få röda ögon. Som han tilltalade en armé. Och så säger han dessa ord. Han varnade för al-bid'a. Och han säger att de är sharrul umur. De värsta av saker. Och att varje bid'a, kullu bid'atin dalala. Varje bid'a är en villfarelse. Och så nämner att de är alla i helvetet. Tre mycket allvarliga saker. Vad säger han först då? Att de värsta av saker är nyinförda saker i religionen. Och det här är ikhwa. Lär oss att man aldrig ska ta lätt på bid'a. Yani som vissa tyvärr, de har el-istighfaf. De tar väldigt lätt på innovationer, bid'a. Och folket av bid'a. Men det är lugnt. Det är inte så allvarligt. Det finns värre saker. Nej, profeten Ali-Sat-Aslam sa att det här är den värsta saken. Och vad är värre än den värsta saken? Förstår ni? Så bid'a är ytterst allvarligt. Sharrul umur, de värsta av saker. Och inte bara det. Han nämnde sen då att de alla är balala. De alla är villfarelse. Alla, kullu på arabiska. Yani yufid al-umum. Han sa inte förutom. All bidda är dålig förutom bra bidda. Och det skulle vara väldigt förvirrande om han sa så. Men profeten alaihissalam talade klart och tydligt. Det han sa var enkelt att förstå. Kullu bid'atin dalal. Han utelämnade ingen. Och varför är det här viktigt? Jo, för det finns en grupp människor som säger att men det finns bra bidda. Har ni hört den? De säger ja, du har rätt. Bidda är dåligt. Men det finns bidda hasana. Det finns bra bidda i islam. Okej, okay. Var fick ni det ifrån? Det är en jättebra fråga. Var fick ni det ifrån? Profeten alaihissalam säger all bidda är villfarelse. Och ni säger nej. Inte all bidda är villfarelse. Då frågar vi dem, som sheikhen säger. Vem vet bäst? Du eller profeten alaihissalam? Och vad är svaret på det? Rasulullah alaihissalam. Och han säger att all bidda är villfarelse. Så kom inte att påstå någonting annat. Och vi har också en väldigt vacker athar från Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma. Där han säger samma uttalande. Kullu bid'atin dalala. All bidda är villfarelse. Wa in ra'aha an-nas hasana. Även om folk tycker att den är bra. Hänger ni med? All bidda är villfarelse. Även om folk tycker att den är bra. Nah. Så det finns ingen bra bidda i islam. Och problemet är om du öppnar den här dörren. Vem är det då som avgör vad som är bra och vad som är dålig bidda? Kommer någon att säga att men min bidda den är dålig? Tror ni det? Nej. Utan alla kommer att säga min bidda är bra. Det finns ingen bra bidda i islam. Utan all bidda är negativ och den är dålig. Och bidda är väldigt farligt. Bidda, som vi sa, är istidrak al-din. Det är att man vill fullborda, komplettera religionen. Eller att man indirekt påstår att islam inte är fullbordad. För att om en person tror på att islam är fullbordad, den är komplett, den är perfekt, den är felfri. Den är 100%. Finns det då något utrymme för att lägga till någonting? Det gör inte det, eller hur? Men när han lägger till någonting i religionen, även om han inte säger någonting, så är det indirekt som att han säger att religionen är inte fullbordad. För skulle han tro att den är fullbordad, då skulle han inte lägga till någonting i religionen. Är det inte så? Väldigt enkelt och logiskt. Och Allah Azza wa Jal säger al-yawma akmaltu lakum dinakum. Idag har jag fullbordat er religion. Och profeten alaihissalam sa taraktukum ala mahajjatin bayda. Jag har lämnat er på någonting klart, ljust och tydligt. Layluha kan-nahariha la yazighu anha illa halik. Yani det är lika lätt att skilja på sanningen från falskhet som att skilja på dag och natt. Ingen avviker från den rätta vägen förutom en person som är halik, som är en förgjord. Så religionen är klar och tydlig. Den är fullbordad. Och därför så sa Imam Darul Hijra, Imam Malik ibn Anas, det här vackra uttalandet, och han sa att man ibtada'a fil islam bid'a, den som hittar på en bid'a i islam, yaraha hasana, och han tycker att den är bra, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalatahu. Han har påstått att Allah eller att profeten alaihi salam svikit sitt uppdrag som profet, för Allah säger al-yawm akmaltu lakum dinakum. Idag har jag fullbordat er religion. فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَ اِذِنْ دِينَ فَلَا يَكُنْ الْيَوْمْ دِينَ. Så det som inte var religion på den dagen kommer aldrig att vara en del av religionen. Spola tillbaka. Vad sa han här? Han sa, den som påstår att det finns en bra bidda i islam, påstår att Mohammed alaihissalam har svikit, yani khan, bedragit sitt uppdrag som profet. För Allah säger, idag har jag fullbordat er religion. Yani, den är perfekt, fullbordad. Och då är det som att du säger att nej, Mohammed alaihissalam glömde att nämna den här saken. Och då har han bedragit, då har han svikit hans uppdrag, att Allah azzawajal säger till honom att, å profet, förmedla vad som uppenbaras till dig. Han har förmedlat. Och därför så sa han i hadithen, det finns ingenting som för närmare till Allah förutom att jag har informerat er om detta. Och ingenting som för längre bort från Allah förutom att jag har varnat från detta. Så han har förmedlat, alaihissalam. Och som han också sa i hajjat al-wada, då han talade, Allahumma, ni är mina vittnen, Allah är mitt vittne, har jag inte förmedlat. Ala ballagtu. Yani, då så sa de, ballaga Rasulullah, alaihissalam. Du har förmedlat budskapet. Och sahaba sa att profeten alaihissalam har inte lämnat någon ovänd sten, någon fågel som flaxar i himlen, förutom att han har nämnt en hikma bakom det. En i religionen är alhamdulillah kamil. Förstår ni? Och då så säger Imam Malik att det som inte var islam den dagen Allah säger idag är religionen fullbordad, kommer aldrig vara en del av islam. Och det här är logiskt. Allah säger al-yawm, idag har jag fullbordat religionen. Den är perfekt. Det som inte var islam den dagen kommer aldrig vara islam fram till domedagen. Och därför är det väldigt enkelt att granska någonting. Någon kommer till dig och säger, jalla, ikväll ska vi ska dansa. Vi ska dansa och göra dikir och vi ska ha kul och hit och dit. Och vi ska sjunga och göra sång och spela gitarr och igen, göra dikir. Taib, ja akhi, det här sunnah. Han säger, ja, det är lugnt, det är bra, det är ibadah och mashallah, dikir. Aha, okej. Okay. Var det en del av islam då alla uppenbarade al-yawm akmaltu lakum dinakum? Var det här någonting som sahaba brukade göra på kvällarna? Vad är svaret? Nej. Då är det sunnah eller bid'ah? Bid'ah. Det finns inget utrymme för någon annan tolkning. Förstår ni? Och så enkelt är det. Alhamdulillah. Svart och vitt. Det är inte komplicerat islam. Någon kommer med ett påstående. Alltså, låt oss gå tillbaka. Var det här någonting som Allah har uppenbarat? Var det här någonting som står i Koranen? Någonting som står i sunna? Någonting som salaf praktiserade? Nej! Halas, kasta det i papperskorgen. Det är en bid'ah. Det hör inte hemma i islam. Och därför när profeten alaihissalam nämnde att muslimerna kommer splittras i 73 sekter. Ni vet hadithen. Så sa han att de är alla i helvetet förutom en. Och då sa man, vilka är de i Rasulullah? Han sa, de som är på det som jag och mina sahaba är på idag. Ma'an alaihi al-yawm wa ashabi. Yani, vilken är den korrekta islam att följa i tider av splittring, i tider av förvirring, i tider av där folk följer sina lustar och begär och så vidare, innovationer och bid'ah. Gå tillbaka till det som profeten alaihissalam och hans sahaba var på. Simpelt. Så kolla allting. Var det här någonting som de trodde? Var det här någonting som de sa? Var det här någonting som de gjorde i sin dyrka? Om svaret är ja, tamassak bihi, håll fast vid det. Med era hörntänder. Som han sa i hadithen. Håll fast vid min sunna. Och sunnan av al-khulafa rashidin. Abdu alayha bin nawajid. Bit fast vid den med era hörntänder. Och lämna. Wa iyakum wa muhdathati al-umur. Jag varnar er för ni införda saker. Så alltid gå tillbaka till Koranen och sunna. Och som han har lärt någonting vackert. Jag fick den här frågan idag faktiskt av en kafir. Han säger. Ja, men hur kan man veta att islam. Det finns så mycket sekterism och hit och dit. Och. Det finns sunna, det finns shia, det finns hit och dit, massa grupper. Typ, det är ett bevis på att islam inte är rätt. Nej. Nej, det här är någonting som profeten liksom berättade, det kommer att hända. Splittringen kommer att ske, eller hur? Den som lever bland er kommer att se mycket ikhtilaf, sa han. Han sa 73 sekter. Men han nämnde i alla dessa hadither att folket av sanningen kommer att finnas kvar. Sanningen finns kvar och folket av sanningen finns kvar. Till skillnad från andra uppenbarelser. Ibrahims uppenbarelse finns inte kvar. Även om du vill gå tillbaka till det. Mosas uppenbarelse finns inte kvar bevarad. Så som Allah uppenbarade den. Den är förvanskad, den är förändrad. Isas uppenbarelse finns inte kvar så som Allah azawajal uppenbarade den. Men al-Quran, al-Karim och al-Sunnah al-Mutahhara finns kvar för den som vill gå tillbaka. Den rätta vägen, den rätta förståelsen av islam finns kvar för den som vill ha sanningen. För varje sanning söker. Och det är enkelt. Kolla varje sekt, varje grupp, varje ideologi om deras agerande, deras tro och deras dyrkan överensstämmer med det som profeten alaihissalam och hans sahaba var på. Om svaret är ja, då är det rätt väg. Om svaret är nej, då är det fel väg. Enkelt. Vågskål att mäta sanningen med. Alhamdulillah. Så sanningen finns där som vi sa. Jag har lämnat er på någonting klart och tydligt. Är det inte så? Och han sa att Allah Azzajal har skickat ner två saker. Jag kommer lämna två saker efter mig. Den som håller fast vid dem kommer aldrig att gå vilse. Kitab Allah och sunnati. Allahs bok och min sunna. Så alhamdulillah, al-haq finns kvar för den som söker sanningen. En annan mycket farlig konsekvens av att göra bid'ah är att personen som innoverar och gör bid'ah inte får sin tauba accepterad. Och hur kommer detta sig? Det kanske låter väldigt hårt. Han får inte sin tauba accepterad. Profeten alaihissalam har sagt i en sahih hadith som finns i Tabarani: Inna Allah hajaba tauba an kulli sahib bid'ah. Allah har avskärmat tauba, yani ånger, från varje person av bid'ah. Och den hadithen är sahih. Hajaba, inna Allah hajaba, yani avskärmat personen av bid'ah från att göra tauba. Hur kommer detta sig? De lärda säger: varför? För att en person som gör bid'ah gör inte tauba. Det ligger i människans natur när hon syndar att hon ber Allah om förlåtelse. Man känner ånger och man vänder sig till Allah och ber om förlåtelse. Hur mycket fel man än har gjort. Som mannen som dödade 99 personer. Han kände ånger, eller hur? Och han vände sig till Allah i ånger. Det ligger i vår natur att be om förlåtelse för det som är fel. Alhamdulillah, och dörren till tauba är öppen. Men den som gör bid'ah kommer inte göra tauba. För han ser inte det han gör som ett fel. Han ser det han gör som en dyrka, som någonting bra. När han firar till exempel maulid och han tycker att det här är bra. Jag gör det här för att jag älskar profeten alaihi wasallam. Det här är jättebra, vad är det för fel med det? Vi gör dhikr och vi läser Koranen och vi har trevligt. Han kommer inte göra tauba, han kommer inte säga astaghfirullah, jag firade maulid. Nej, han tycker att det här är bra. Och samma sak med all annan bid'ah. Vare sig det handlar om tro eller agerande eller uttalande. De tror att den här bid'ah är någonting som för dem närmare till Allah. Och därför kommer de inte göra tauba. De kommer inte ångra sig. Och om de inte ångrar sig så kommer de inte bli förlåtna. Hänger ni med? Så bid'ah är ett hinder till att få Allah Azza wa Jalls förlåtelse. Mycket, mycket allvarligt. Och därför så sa, jag tror det var Sufyan al-Thawri från Salaf. Han sa att bid'ah är mer älskvärd till shaitan än synder. Bid'ah är mer älskvärd till shaitan än synder. Varför? För syndaren ångrar sig. Men innovatören ångrar sig inte. Och då har shaitan den här personen i sitt grepp. Förstår ni? Och sen som Ibn al-Qayyim och de andra lärda nämner, att hamnar man i det här spindelnätet av bid'ah så brukar det oftast eskalera. Det blir värre. En mindre bid'ah leder till en större bid'ah. Kommer ni ihåg vi nämnde förra veckan de här som räknade stenar och sa subhanallah. Hur slutade deras bid'ah? Khawarij. De gjorde tekfir på sahaba och stred mot sahaba. Men deras bid'ah började med vad? Att göra gruppdhikr. Det låter väldigt oskyldigt. Men så kan det vara, det kan eskalera. Och det är så det blir. Och därför så säger Allah Azza wa Jalla, följ inte satans fotspår. Shaitan får inte personen direkt att gå under. Shaitan tänker långsiktigt, han planerar för framtiden. Han har erfarenhet av människor, han har varit med länge i leken, är det inte så? Så han vet, han tänker långsiktigt. Ni får människan bort sakta, sakta, sakta från sanningen. Därför finner du sällan en person som är någorlunda på rätt väg och sen hamnar han direkt knas, långt bort i bid'ah. Utan det är oftast en process att personen ändras stegvis och faller in i den här bid'ah. Allah musta'an. En annan farlig sak med bid'ah är att det också leder till Allahs förbannelse. Den som gör bid'ah är förbannad av Allah subhanahu wa ta'ala. Och profeten Muhammad a.s. Som det finns i Sahih Bukhari då han sa att den som hittar på någonting, men ahdatha fiha, yani Medina. Den som hittar på någonting i Medina, hadatha. Eller försvarar en sådan person, fa'alihi la'natullah wal malaika wal nasi ajma'in. Han får Allahs förbannelse, människornas förbannelse och änglarnas förbannelse. Den som hittar på en bid'ah. Och då säger ulema i tafsir på den här hadithen, yani, han nämnde hadithen gällande Medina, men hadithen är också generell. Men han indikerar här på att det är värre att göra bidda i Medina. Men även utanför Medina så leder det till Allahs förbannelse. Så det är mycket, mycket allvarligt. En annan sak som också är väldigt viktig, det är att bidda splittrar. Bidda splittrar. Allah Azza wa Jalla kallar till enighet, eller hur? Är det inte så? I Koranen, Allah säger vi ska vara enade. Vi ska hålla fast vid sanningen. وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Splittras inte. Eller hur? Vi ska vara en umma. Bid'a splittrar. Det leder människan in i splittring. Och bevis på det är Allah Azza wa Jalls uttalande. إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. De som splittrade sig i religionen och blev grupperingar, du är fri från dem. Du har ingenting med dem att göra, Muhammad. Så han nämner här, inna ladina farraqu dinahum. De som splittrade sig i religionen och blev grupperingar. Vilket är exakt det som Ahlu Bidda gör. Någon säger jag är sufi, någon säger jag är ikhwani, någon säger jag är tablighi, någon säger jag är ash'ari, någon säger jag hit och dit. Det är grupperingar. Och det här kommer inte ena muslimerna. Utan vi ska vara en umma, vi ska vara ett bröderskap. Hålla fast vid Koranen och Sunna. Så bid'a splittrar muslimerna. Och därför så säger Allah Azza wa Jalla anna hadha sirati mustaqima. Detta är min raka väg. Fattabi'uhu. Följ den. Wa la tattabi'u subul. Och följ inte de små vägarna. För de kommer fatafarraqa bikum an sabili. De kommer att splittra er från min väg. Så jag säger Allah Azza wa Jalla följ min raka väg. Han nämnde den singular, eller hur? Och samma sak när vi gör salah, vi läser al-Fatiha. Ihdina sirata al-mustaqim. Singular eller plural? Singular. Sanningens väg är en väg. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا. Detta är min raka väg. Singular. En väg. Vägen till Allah är en väg. Muhammeds väg. Koranens väg. Sunnans väg. Hänger ni med? وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُولُ. Och följ inte små vägarna. Profeten a.s. illustrerade. Han drog en dag ett streck i marken. Och så sa han detta är Allahs väg. Som är versen. Och så drog han till vänster och höger från den här raka vägen. Små streck ut. Som avvikande streck till höger och vänster. Och så sa han här hadihi subul, detta är små vägarna. Ala kulli sabil minha shaytan. Och på varje liten väg finns det en shaytan som kallar till den, yani bort från den raka vägen. Och så läste han versen wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili. Det kommer att splittra er från Allahs väg. Så bid'a splittrar. Bid'a splittrar. Och sunna enar. Det här är ett ganska sjukt argument faktiskt. Att Ahlul Bidda, folket av Bidda, brukar anklaga folket av Sunna för att de splittrar muslimerna. Hänger ni med? De säger, men ni splittrar muslimerna. Ni pratar om andra grupper. Ni pratar om andra muslimer. Ni fördömer andra muslimer. Ni pratar om grupperingar och hit och dit. Men affan, vem är det som splittrar muslimerna? Om ni inte hade varit i de här grupperna så hade vi inte behövt prata. Hänger ni med? Och vi kallar er tillbaka till att följa Koranen och Sunna. Det är vi som kallar er till enighet och det är ni som kallar till splittring. Så påstå ingenting annat. Yani Sunna, enar och bid'a splittrar. Och därför säger man Ahlu Sunna wa al-jama'a. Al-jama'a betyder enade. Och Ahlu al-bid'a wa al-furqa. Ahlu al-bid'a och splittring. Och det är också en annan viktig sak. Just den här punkten som jag sa här. Vissa säger, men varför pratar ni om andra? Det är haram att prata om andra. Ni bara pratar om andra. Ta mig en fråga här. Är det haram att varna för bid'a och folket av bid'a? Är det haram att varna för sekter? Är det riba? Är det baktal? Vad säger ni? Vilken hukum har det att varna för sekter, grupperingar och bidda och folket av bidda? Wajib, sunna, mubah, makruh, haram. Wajib. Nej, det är wajib. Det är wajib och det är en form av jihad fi sabilillah. Att varna för bidda. Profeten alaihissalam varnade för bidda innan den ens kommit. Är det inte så? Han varnade för bidda innan den ens dykt upp. Vad ska vi då säga när alla 72 sekter har kommit? Ska vi vara tysta? Ska vi det? Nej. Hänger ni med? Profeten a.s. varnade för bidda. Och folket av bidda. Och ett bevis på det är då han delade ut krigsbyte och Dhul-Khuwaisira kom in i moskén. En man som ställde sig upp och säger: ja, Mohammed, i'dil, var rättvis. Du är inte rättvis i ditt sätt att dela ut. A'udubillah. Så får man inte säga till profeten alaihi wasallam. Och då så sa han: wayhak. Yani, vem är rättvis om jag inte är rättvis? Om han i himlen litar på mig med uppenbarelsen, hur kommer det sig att ni, eller ska ni då inte lita på mig? Sjukt, eller hur? Och så i alla fall så gick den här mannen, och då så säger han: från honom kommer det att komma ett folk som läser Koranen. Ni kommer att se ner på er recitation jämfört med dem. De kommer att be mer än vad ni ber. De kommer att fasta mer än vad ni fastar. De kommer att gå ut från religionen så som en pil går ut från sitt byte. Och så till slutet på hadithen, han varnade för al-Khawarij. Så han pekade på honom. Han sa: från honom. Han indikerade att det här är en person av bidda. Vilket bevisar att det är tillåtet att varna för folket av bidda. Det är inget fel med det. Och han nämnde också en hadith i Sahih Muslim att Allah har inte skickat en profet förutom att denna profet har fått hawariyina wa ansar, har fått hjälpare och folk som trott på honom, ya'khuduna bi sunnatihi, som håller fast vid hans sunna. Thumma yakhlufu min ba'dihim khulufun, och så kommer det efter dessa profeter ett folk som är sämre i rang. Yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. De säger yaquluna ma la yaf'alun, de säger saker som de inte gör. Det är mycket snack och lite verkstad. يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. Och de gör det de inte beordrats. Vad är det för någonting? Bidda. De gör det de inte har beordrats. Så sa han: فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِن. Det som strider mot dem med sin hand, han är en mu'min. مَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِن. Det som strider mot dem med sitt tal, han är en mu'min. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِن. Med hjärtat. Och det finns ingen mindre iman efter detta. Och hadithen finns i Sahih Muslim. Så här nämnde han att det kommer att komma folk av bidda, men att den som strider mot dem, kämpar mot dem och klargör deras fel är en person av iman. Och att strida mot dem med handen, det är ingenting som vi gör, utan det är någonting som makthavaren gör. Där han förbjuder bidda, gör det olagligt och kanske till och med stoppa folk i fängelse som är bidda och så vidare, för att alla ska vara enade på sunna. Okej? Men vad som åligger oss är: men jahadahum bilisanihi, det som strider mot dem med sitt tal, eller klargör deras fel. Och det här är bevis på att man ska varna för folket av bidda. Är det inte så? Den kända hadithen också: man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Den av er som ser en munkar, en fel, ett synd, ska ändra på det med handen. Kan han inte med tungan, kan han inte med hjärtat. Ta i bidda, är det inte en munkar? Det är en munkar, det är ondska. Ändra på det. Hänger ni med? Så man varnar för innovationer och bidda, och man varnar för folket av bidda. För biddan, den går inte av sig själv. Utan biddan har folk som bär den. Folk som sprider den. Folk som propagerar för den. Är det inte så? Och där måste man stoppa och sätta ner foten. Och vi kan nämna det här exemplet. Ni får barn inshallah i framtiden. Och man vill skydda sina barn från ondska. Och det finns en person som är kriminell. Han är muslim. Men han står nere i centrum och säljer knark. Okej? Okay? Och det finns det, eller hur, mycket av sådana människor. Och han är känd och alla vet vem han är och så vidare. Och är det inte bra att varna sina barn för den här personen? Att säga: akta för den här personen, han är ond. Han är shaitan, han är en knarklangare, han är en dålig person. Det är bra, eller hur? Varna barnen, säg: gå inte till honom. Jäkka, jag varnar dig. Han kommer förstöra ditt liv, eller hur? Tillåtet. Taib, om det står en person på gatan och kallar till bidda, får vi varna för honom? Vilken är värst egentligen? Den som kallar till bidda, han är värre. Hänger ni med? Så al-khulasa, en slutsatsen är att det är tillåtet att varna för folket av bidda. Och det här är något som det råder konsensus om, en ijma. Det finns ingen alim som har sagt att det inte är tillåtet. Det har till och med sagt att det är wajib. Man måste, en folket av kunskap måste varna för dessa innovationer. En sista punkt bara, innan vi avrundar här. Hur kommer det sig att bidda sprider sig? Om bidda nu är så ont, det är så tydligt att Det hör inte hemma i islam. Hur kommer det sig att det finns så mycket bidda? Vad säger ni? Någon som hör något? Någon idé? Sent. En av de största. Och det är den första orsaken. Brist på kunskap. Att folk är okunniga. När man inte vet vad som är rätt och fel, så är det väldigt lätt att hamna i nya saker. Och man är lätt manipulerad för shaitan. Och från dessa immat och balala, dessa folk som vilseleder. Så okunskap är den största orsaken till att falla in i bidda. Någonting annat? Man söker ondska. Ja, du kan säga kanske ittiba' al-hawa. Att följa sin hawa, att följa sina lustar och sina begär. Som Allah har sagt, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكْ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Att om de inte besvarar dig, ja Muhammad, så vet att de bara följer sina lustar. Någonting annat? Det nämns här lite orsaker, som till exempel att folket av sanningen och de lärda är tysta om bidda. De är likgiltiga, de varnar inte för det. Då sprids den. De måste dämpa den, stoppa den, hålla tillbaka den. Som det har nämnts om vissa av sahaba. Att om de lärda dör, de är tysta och så vidare, så sprids bidda. Men de lärda, så länge de lever och varnar för det, så hålls det tillbaka. En annan orsak är också onda ulema som sprider bidda. Folk som kallar till helvetet. Så som profeten alaihissalam sa, det jag fruktar mest för er eller för min umma är al-immatul mudillin, de imamer som vilseleder. Och dessa finns det gott om. En annan orsak är onda ledare. Det fanns en man på Imam Ahmeds tid som heter al-Ma'mun. Och den här mannen spred bidan av al-Jahmiya och tvingade den på folket. Det kan hända. I vissa länder finns det kungar eller presidenter som tvingar folk. Så här, det här måste ni göra i moskén. Och så vidare. Och sprider. Det här ska läras ut i skolan och så vidare. Då sprids det. Och den sista orsaken är al-ghulu, extremism. Att man överdriver i religionen. Det leder också till al-bida. Och ett sista råd är att man, om man är mån om sin religion, att vara från den räddade gruppen som ska till paradiset, de som profeten Muhammad alaihissalam nämnde kommer vara på sanningen fram till domedagen, så ska man studera och lära sig sin religion, lära sig sin aqida, vad man tror på, vad tror Ahl Sunna och Jama'a på, lära sig hur man ska dyrka Allah azza wa jalla med insikt, och inte vara den här okunniga personen som är lätt manipulerad, och inte heller vara den som lyssnar på allt och alla. Den här personen som jag har varnat för flera gånger, som bara sitter och lyssnar på alla på YouTube och hit och dit och kollar på vilka videor som helst, du kommer att halka. Det funkar inte. Utan ta kunskapen från dess rena källa. För det finns kallare till ondska. Och en person kan få ett tvivel i sitt hjärta, och en bidda, tvivel, det blir som en sjukdom som växer, och personen halkar och avviker från sanningen. Så jätteviktigt, ja ikhwa, att man lär sig Koranen och Sunna. Profeten alaihissalam nämnde att i dessa tider av splittring ska vi följa det som han och hans sahaba var på. Och hur kan vi göra det om vi inte har kunskap? Om vi inte vet vad han och hans sahaba var på när det kommer till tro, tal och handling. Så jätteviktigt att man lär sig sin religion, så att man inte blir det här offret som är lätt manipulerat för shaitan och för dessa folk som kallar till ondska. Må Allah azza wa jalla vägleda oss, vägleda våra hjärtan och hålla oss på sanningen tills den dagen vi dör. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.